kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till Bibelförklaring med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, du ska få lyssna då till Bibelförklaring här ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med och det här är del 5. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Idag så ska vi börja då på det första kapitlet, vers 1 i Romarbrevet. Och vi tar ingen repetition utan den som vill kan ju återvända till det som vi har gått igenom. Vi har gjort en ganska utförlig bakgrund men jag tror att vi kan ha glädje av det när vi sedan fortsätter. Och Romarbrevets första kapitel, det är ju ett brev vi har att göra med. Det börjar på sedvanligt sätt, börjar med avsändaren och sen kommer mottagaren och så kommer själva hälsningen. Och så kommer väl då kan man säga en tacksägelse, vers 8 och 9. Och sen uttrycker han sin längtan i vers 10 till och med 15 efter att få besöka Rom. Så ser själva inledningen ut. Och sen brevets tema har vi i vers 16 och 17. Det är alltså vers 16 och 17 är som en sammanfattning utav hela brevet. Det handlar om Guds evangelium som är en kraft som frälsar var och en som tror. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium. Och så är det ett citat där från Habakkuk. Vi ska komma till det så småningom. Men det som vi har sagt i bakgrunden och som kan säga redan nu det är att den här versen 17, den rättfärdige ska leva av tro så som det slutar. Den har ju då lagts ut sedan medeltiden mer eller mindre som en sorts lärosats. Och det kanske det är i en mening. Vi ska inte säga att det inte är, vi behöver inte säga emot det. Men Paulus syfte var knappast att formulera en lära. Utan Paulus syfte var att försöka förklara hur hedningarna skulle kunna bli frälsta fastän de inte har någon lag. Jo, de kan bli frälsta genom tron. Det är det som är själva poängen. Och det här är alltså i relation då till Israel och det har vi också gått igenom ganska noggrant. Israel som det utkorade folket och som det folk med vilket Gud upprättade sitt förbund och Jesus beseglade med sitt blod. Och sen var det då frågan, hur kan hedningarna bli delaktiga av det här? Jo, genom tro. Så det är i det ljuset vi kommer att läsa Romarbrevet. Men nu börjar vi ifrån början och då läser jag 7 versar. Och att jag läser 7 versar beror bland annat på att de 7 första versarna är en enda mening på grekiska. Så det är en jättelång mening här inledningsvis. Men så kan det vara ibland. Och särskilt när Paulus blir liksom uppfylld av något. Så kan det bli den där så där jättelånga meningar. Men vi läser då de 7 verserna. I folkbibelns översättning. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare. Kallad till apostel. Och avskild för Guds evangelium. Som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så det är en ganska lång inledningsmening. Och här börjar då Paulus med att presentera sig själv och han gör det på 3 sätt redan i vers 1. Han säger för det första att han är Kristi Jesu tjänare. Han säger för andra att han är kallad till apostel. Och han säger för det tredje att han är avskild för Guds evangelium. Så de tre presentationerna finns här då inledningsvis. Och det här ordet tjänare, att han är kallad till Kristi Jesu tjänare, det är ju då på grekiska doulos, som betyder slav eller tjänare. Det är alltså beteckningen på en människa som inte äger sig själv, utan är ägd utav sin herre. Och det här det klingar lite illa i våra öron, eftersom vi tänker på de här afrikanska negerslavarna. Och vi tänker på att de är fjättrade i bojor och sånt. Men så ska man ju inte uppfatta det. För att i gamla testamentet, där hade man ju, det var ju ett yrke eller en anställning. Visserligen en väldigt speciell anställning om man var slav. Men, och likaså i den romerska världen. Men det var ju ändå en, även om man inte ägde sig själv, så var det ju ett sätt att tjäna sitt levebröd. Det behövde inte alls betyda att man behandlades illa på något sätt. Man kunde ju dessutom friköpas från sitt slaveri. Och i det gamla Israel så skulle slavarna, om jag minns det rätt nu, de skulle väl friges vart sjunde år, eller om jag inte tar fel. Så att det var ju inte så som vi kanske först associerar. Dessutom var det så i den romerska världen att där kunde ju människor som kanske inte kunde försörja sig själva ta anställning och erbjuda sina tjänster som slav eller som doulos i ett romerskt hem till exempel. Men en poäng, huvudpoäng här i alla fall, att han inte är sin egen, utan han är Kristi Jesu tjänare. Det är troligt att Paulus har tagit över den där tanken med att vara en Herrens tjänare ifrån till exempel Abraham, Mose, David. Alla de här kallas ju för Herrens tjänare. Vi kan slå upp och läsa till exempel i Saltaren. Vi ser här, ska jag lägga mitt band här så jag hittar tillbaka sen. Psaltaren 105. Där det är en ganska lång psaltarsalm som handlar om Herrens gärningar mot sitt folk. En tacksägelsesalm. Man tackar Herren och sjunger till hans ära. Och så kommer det längre ner då. Här går Israels historia gås igenom, och på slutet så kommer det i vers 42. Där sägs det om Herren att han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Och på samma sätt så sägs det om Moses i andra Konungaboken 18:12 att han var en Herrens tjänare. Och kung David, också i andra Samuelsboken 7:5. Och det har också skrivit upp Saltaren 78 och 89. Vi kan väl bläddra tillbaka här då till 89. Vers 4. Så behöver vi inte läsa alla verserna eller alla bibelställen, men vi kan väl läsa några som exempel. Där står det i Saltaren 89, vers 4. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Din ett ska jag låta bestå för evig tid, och så vidare. Det här betyder ju, om vi nu går tillbaka till Paulus, det här betyder ju att Paulus placerar sig själv i raden av Herrens tjänare. Alltså Paulus är inte den som är början på någonting nytt. Utan han placerar sig själv i raden av tjänare. Abraham, Moses, David, Herren Jesus själv kallas ju för Guds tjänare. Paulus. Så Paulus är insatt i ett historiskt sammanhang. Och det tror jag är viktigt, inte minst med tanke på det som vi talade om när vi talade om det nya förbundet. Att det inte är ett nytt förbund, utan det här är fulländningen av det gamla förbundet. Det finns bara ett förbund och Paulus är insatt i det. Men han är insatt i det förbundet och med den kallelsen att avslöja Guds hemlighet. Att visa på vad Gud har gjort för oss. Och sen så står det då för det andra här, fortfarande i första versen, att han blev kallad till apostel. Och där måste vi nästan läsa Galaterbrevet 1:5, som ju är skrivet 10 år tidigare, om det nu är så att det var det första brevet. Man kan diskutera det, men vi har ju hanterat Galaterbrevet som vore det första, skrivet år 48 kanske. Och där skriver Paulus i Galaterbrevet 1, vers 15. Han presenterar sig själv och så säger han i den 15:e versen: men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig, och så vidare. Alltså här ser vi igen det historiska sammanhanget. Hans liv, hans kallelse kommer inte när han möter Jesus på vägen till Damaskus. Utan kallelsen fanns där redan i moderlivet. Han är alltså insatt i ett historiskt sammanhang. När han var i moderlivet så visste han ju naturligtvis inte någonting. När han förföljde de kristna så visste han inte heller någonting. Det var ju först när han mötte Jesus som han förstod sammanhanget, som Guds hemlighet avslöjades för honom. När han använde de där orden, utvald redan i moderlivet, så citerar han profeten Jeremia. För profeten Jeremia säger i Jeremia 49, vers 1, att han var utvald redan i moderlivet. Och vi vet att Paulus citerar just profeten Jeremia rätt så regelbundet. Och Jeremia hade, om jag minns rätt nu, i Jeremia 1, vers 10, redan från begynnelsen, eller redan från början, fått kallelsen att bryta ner och att bygga upp. Det är väl ungefär den kallelsen som Paulus också har. Jag vill inte påstå att han river ner den judiska tron, men han får ju ändå avskärma sig i flera avseenden mot den judiska tron, eller försöka reformera den. Och han blir ju också avskild eller bortstött ifrån den judiska tron. Och han får vara redskap för någonting alldeles nytt då, även om det är fullbordandet av den judiska tron. Så det här finns redan i inledningen på Romarbrevets första kapitel och första vers. Det där ordet avskild, det ordet har samma rot som ordet farisé. Paulus var ju farisé från början, och farisé är förmodligen ett ord som går tillbaka ner i Moseböckerna. Jag tror vi har gått igenom det här när vi gick igenom Galaterbrevet. Och en farisé är en som är avskild för Guds räkning. Och Paulus var ju fariseernas farisé, så att han spinner på detta. Han använder sig av det uttrycket när han säger att han ivrade mer än de flesta fariseer. Han var verkligen avskild för att gå Guds vägar. Om nu Paulus tänkte på det här historiska sammanhanget när han skriver tjänare, eller när han skriver att han är kallad eller avskild. Det kan vara, inte osagt kan det inte vara, för nu har jag ju redan sagt det. Men man kan diskutera det. Men det är ju ändå en tanke som kanske inte är uppenbar här i själva texten, men som ligger nära till hands. Vet inte riktigt om Paulus tänkte på att han ville knyta an till det historiska perspektivet, men jag tror ju det för egen del. Det står ju också att han är avskild för Guds evangelium. Så kommer det i vers 2, som Gud har utlovat genom sina profeter. Där är ju det historiska sammanhanget väldigt tydligt. Så evangelium är någonting som har funnits hela tiden, men som det står i vers 2, tidigare bara fanns som ett löfte. Men om du tänker efter så finns det ju många löften i Gamla testamentet som är evangeliska. Det första, som brukar kallas för det första evangeliet, är ju första Mosebok 3:15. Där när Gud förbannar ormen och säger att kvinnans säd ska trampa sönder ditt huvud, krossa din makt. Och så ska den onde besegras. Det är ju en profetia om vad Jesus sedan skulle komma att göra. Och den finns ju med hela vägen genom hela Gamla testamentet. Så återigen så ser vi hur Paulus är insatt i ett sammanhang. Jag tänker också på första Korintherbrevet 2. Om ni minns det, vi kanske ska titta på det också. För det är inte självklart, och det kan komma till nya lyssnare också, så man får tänka på det även om vi inte repeterar alltså de viktigaste bitarna. Första Korintherbrevet kapitel 2. Ni vet det där som vi har använt flera gånger i vers 6 och följande. där Paulus säger att vishet förkunnar vi bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen. Det är alltså evangeliet, Guds evangelium. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. De känner inte till den. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Och som Gud från evighet, alltså alltid har funnits där som ett beslut, att bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Men så kommer det i vers 10. Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Vi ska inte lägga ut första Korinthierbrevet 2, men det är ett sånt där nyckelställe som verkligen visar att evangeliet har funnits från begynnelsen, men det har varit dolt. Men när Jesus Kristus uppträder, då blir evangeliet synligt, för det är han som är evangeliet. Han både förkunnar evangeliet, förkunnar Guds rike, och han är evangeliet. Han är Guds rike. Sen så säger Paulus vidare här då att det var utlovat genom profeterna i de heliga skrifterna. De heliga skrifterna ska vi nog förstå här som de 39 böckerna, alltså som gamla testamentet. Så, för det var ju den bibel som han använde sig av. Förmodligen så använde han sig av den grekiska översättningen. Han kunde ju den hebreiska också, den hebreiska bibeln. Men den var också översatt sedan ett par hundra år tillbaka till grekiska. Septuaginta kallas den översättningen, och den citeras ju nästan ordagrant på flera ställen hos Paulus. Han rörde sig ju dessutom i den grekiska världen, så att han hade säkert den översättningen. Sen går vi då vidare till verserna 3 och 4. Och de är intressanta. Ja, allt Guds ord är intressant, men här kan vi lära oss ytterligare någonting. Det står evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda, om Jesus Kristus vår Herre. De verserna är intressanta därför att det finns fog för, skäl för att tro att de där orden som jag läste nu i vers 3 och 4 inte kommer från Paulus, utan att de skulle utgöra någon sorts förpaulinsk trosbekännelse. De här orden är så urjudiska och så opaulinska, så att det är förmodligen en del av de första kristnas trosbekännelse som man hade i Jerusalem innan Paulus ens hade mött Jesus på vägen till Damaskus. Så det här är så ursprungligt det kan bli. Och det Paulus gör är att han inte bara känner till, utan han använder sig av den här trosbekännelsen när han nu använder den, skriver den i vers 3 och 4. Ja, vad är det som pekar på att det skulle vara på det här sättet då? Jo, fyra saker. Det första så står det om Jesus att han föddes av Davids släkt, eller att han är Davids son. Det har Paulus aldrig tidigare skrivit i något av sina brev. Inte senare heller. Däremot så vet vi att det var viktigt i det judiska sammanhanget att det var Davids son. Ja, det var ju viktigt för Paulus också, men han brukar som sagt inte använda det uttrycket. På samma sätt med uttrycket helighetens ande. Det är inte heller något paulinskt uttryck. Han citerar förmodligen ifrån de första kristna i Jerusalem. Paulus säger ju inte helighetens ande, han säger ju den helige ande. Men på hebreiska så säger man tydligen, eller den första judiska bekännelsen, så talar man om helighetens ande. Jag ska komma tillbaka till det här. Och sedan så säger han också, om ni tänkte på det, så säger han att ja, det står efter sin mänskliga natur, men på grekiska så står det katasarka, det vill säga efter köttet. Och sen så står det ju helighetens ande, det är efter anden. Så här finns ju motsatsparet köttet och anden. Men när Paulus använder motsatsparet köttet och anden, då är det ju nästan alltid för att tala om att vi som människor är av köttslig natur, och det är ju någonting negativt. Det är ju den syndfulla naturen, köttet. Till skillnad då, motsatsen, de som lever i anden och efter anden. Så uttrycker sig Paulus. Men här är det inget motsatsförhållande mellan köttet och anden. För när det står här att Jesus är efter köttet, efter sin mänskliga natur, då används ju ordet inte på Paulins sätt, utan på hebreiskt sätt. Att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Alltså kött är ju en beteckning på människan. Och därför så är det ju bra översättning, tycker jag, i folkbibeln här, när det står till sin mänskliga natur. För det är det som ska lyftas fram. Inte att han skulle vara syndig. Här finns ingen motsägelse mellan hans mänskliga natur och att han har helighetens ande. Men så brukar inte Paulus uttrycka sig. Så han har som sagt förmodligen plockat upp det här. Så finns det en sak till, en fjärde sak som gör att man blir lite tveksam till om det verkligen skulle vara Paulins det här ursprungligen. Och det är avsaknaden av korset. För Paulus talar nästan alltid om korset. Talet om korset, det är ju det han förkunnar. Det finns inte med i de här verserna. Uppståndelse finns med, men inte korset med paulinsk utläggning. Så det finns alltså indikationer här, flera stycken, på att det här skulle vara opaulinskt. Det är ju fel att säga, därför att Paulus använder det ju så. I den meningen är det ju paulinskt. Det som är intressant, tycker jag, med det här resonemanget, det är att här har vi kommit så långt ner i det ursprungliga som man kan tänka sig. Det här är de första kristnas bekännelse. De första kristna, då menar jag de som är ännu tidigare än Paulus alltså. Så på det sättet är det spännande. Så då ser vi här då att han skriver till sin mänskliga natur, alltså katasarka, efter köttet, så föddes han av Davids släkt. Och det här skriver alltså Paulus, eller de första kristna, därför att det var viktigt för de första kristna, som ju var i princip 100% judar, att visa på Jesu Kristi härstamning. För det var ju av Davids son som Messias skulle komma. Och då måste man visa att Jesus är en Davids son. Att han hör hemma i den släkttavlan, så att säga. Och det vet vi att så är det i Matteus till exempel. Vi kan titta på de verserna också. Matteus evangeliet, som ju är skrivet till judekristna och som är fyllt med gammaltestamentliga citat. Där i släkttavlan så står det i Matteus 1:1. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, och så vidare. Och det kommer igen också i vers 6 och i vers 17. Att man visar, vi kan titta i Lukas också. På samma sätt där. Lukas är ju som för övrigt reste tillsammans med Paulus. Och Lukas evangeliet skrevs ju förmodligen efter Paulusbreven. För nu skrevs då när Paulus var i Rom. För då var Lukas också med där. Och de hade nog pratat sig samman, eller hade samma, liksom, tillgång till samma källor. Där i Lukas evangeliets första kapitel står det i vers 31, alltså ängeln Gabriel som talar till Maria. Ser, du ska bli havande och föda en son, du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Alltså det är ju löftena som gavs till kung David om fridsriket. Så det här är alltså viktigt för de första kristna att visa på sammanhanget. Du har kapitel 3 också, Lukas 3, vers 31. Ja, det är Jesus släkttavla som kommer igen där. I vers 31 står det att han var son till Melia, son till Menna, son till Matata, son till Natan, son till David, son till Isai och så vidare. Så det här finns släkttavlan, och det här är då viktigt för att visa att Jesus är att förutsättningarna för att Jesus är Messias verkligen är för handen. Vi har det också skrivit upp i Apostlagärningarna 2. Vi tar det med så att ingen behöver tvivla efter det här. Apostlagärningarna 2, vers 29, det är alltså Petrus pingstpredikan. Och när han har citerat ifrån skrifterna så kommer det i vers 29. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa och så vidare. Intressant förresten, i förväg såg han Kristi uppståndelse. Alltså evangeliet fanns där i Gamla testamentet också. Men det var inte uppenbart för gemene man. Men här anar David att hans son ska komma. Messias ska komma. Så det här att Paulus skriver då i sitt brev inledningsvis att han förkunnar evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Det är alltså viktigt. Man kan också kanske lägga till att i detta enkla faktum att Guds son har blivit människa så finns ju också en underton av begränsningar, av svaghet om man kan säga så. Mänskliga begränsningar. Jesus var alltså inte Gud i den meningen att han gick omkring och kunde göra vad som helst och hur som helst eller uppträda på det sättet. Utan han var verkligen som en av oss. Det är viktigt här med inledningen. Jag kanske också ska säga det, för det var en sak som jag själv har tänkt tidigare men som jag har fått justera. Jag har tänkt att Paulus med de här två verserna visar att Jesus är sann människa och sann Gud. Så det är det vi har i trosbekännelsen. Och det är ju en viktig lärosats i den kristna tron. Och det är möjligt att man kan läsa in det här, men det är inte Paulus avsikt att han skulle skriva om Kristi två naturer. De här stridigheterna som var om kristologin, de kommer långt senare. Det som är viktigt för Paulus här, det är inte att visa att Jesus var en sann människa, utan det är att visa att Jesus hörde hemma i Davids släkt. Det är hans syfte med de här orden. Det är det viktiga. Det är förmodligen rätt så självklart att han var människa för övrigt. Sen har vi då också vidare här helighetens ande. Och då är det som så med begreppet där, helighetens ande, att det finns inte i Septuaginta, det sättet att uttrycka sig. Och det finns inte någonstans i Nya Testamentet heller. Så var det kommer ifrån kan man ju undra. Men det kommer knappast ifrån Paulus. Han skulle inte ha hittat på eller infört helighetens ande. Utan det kommer ifrån den kultur som de första judekristna levde i. Och helighetens ande, det var, eller anden överhuvudtaget var ju ett begrepp, låter lite konstigt att säga begrepp om anden, men jag hittar inget bättre, som hörde hemma i det eskatologiska perspektivet. Därför att det Guds ande skulle ju utgjutas över mänskligheten i ändens tid. Då skulle anden komma och då skulle människorna få del utav anden. Så i skriften är anden ett tecken på Guds närvaro. Det är alltså inte människans ande som åsyftas här. Det är inte så att Paulus då på ett grekiskt sätt skulle säga att det handlade om Jesu ande och att den syn som man hade på människan med kropp, själ och ande, utan här handlar det om helighetens ande, om Guds närvaro. Som vi alla ska få del av i det nya förbundet när han ska skriva evangeliet i våra hjärtan. Titta i Romarbrevets 8:e kapitel, för där talar Paulus om anden. Där kan det bli tydligare om du läser i vers 9. Här är ju typiskt Paulins sätt att uttrycka sig. Romarbrevet 8, vers 9. Ni däremot lever inte katasarka efter köttet. Här har vi ju det paulinska sättet. Det är ju negativt, köttet här, den syndiga naturen. Utan ni lever efter anden, katapneuma. Eftersom Guds ande, den eskatologiska anden som alla ska få del av i ändens tid, har kommit till er pingstdagen, den nya födelsen, och bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det är alltså den heliga ande som har kommit till var och en av oss. Men som sagt, det var någonting som skulle hända när vi tog emot evangeliet. Men här i inledningen på Romarbrevet är det annorlunda. Därför att här står det inte att Jesus ska få anden, utan här står det att han genom helighetens ande hör till hans väsen. Anden finns hos Jesus redan ifrån begynnelsen. Han är anden. Det syftar alltså det här med att han är Guds son och att han är genom helighetens ande med kraft bevisad vara Guds son, allt från uppståndelse från de döda. Det är någonting som hör till Jesu person. Inte någonting som ska komma liksom så att han blir andedöpt eller någonting sånt, va? Utan detta är Jesus. Hans ord är, hans väsen är ande och liv. Johannes 6:63 säger han, mina ord är ande och liv. Han är helighetens ande personifierad. Ja, men hur kan man veta det då? Jo, det är med kraft bevisat genom uppståndelsen. Så Gud hade han sin ande i Jesus Kristus, och han kunde inte i den meningen dö, utan uppväcktes och uppväcktes ifrån de döda. När Jesus vandrade på jorden så kunde ju inte människor i allmänhet se att han var Guds son. Man frågade sig hela tiden, vem är han? Man kunde se och i bästa fall kanske förstå att han var av Davids släkt. Född i Betlehem och Josef och Maria och släkttavlan och det här. Och man kunde höra honom. Man kunde se underverken och så. Så man ställde sig ju frågorna. Alla människor kunde se att han var av mänsklig härstamning. Men först efter uppståndelsen från de döda kunde lärjungarna se och förstå att han var någonting annat. Att han genom helighetens ande med kraft blev bevisad vara den som man hoppades eller trodde innan. Vem säger människorna att jag är? Ja, några säger sig, några säger, du är Messias, den levande Gudens son. Alltså, det hade de ju sagt redan innan. De hade ju anat någonting på förklaringsberget. Med uppståndelsen som såg de vem han verkligen är. Men det ser man bara genom tron eller genom anden. Vi som har fått del av den eskatologiska anden, förklarats rättfärdiga och fötts på nytt, och som har en trons gemenskap med Gud genom Jesus Kristus, vi ser och bekänner Jesus som Guds son, som Messias, som vår Herre och Frälsare. Men de som inte har fått del av anden kan inte se och förstå det. Paulus säger så här, om du tittar i andra Korintherbrevet. Det har vi ju gått igenom tidigare. Men där säger han i 5:e kapitlet, när han talar om försoningens tjänst, så går han ju till rätta med de här som berömmer sig av yttre ting. De kunde ha varit till och med, han kallar dem för falska apostlar, men de var ändå liksom på något sätt i någon sorts kristen tjänst. Men de berömde sig av det yttre. Och så säger Paulus i vers 15. Han dog om Jesus Kristus, han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och så kommer det. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt. Som en Davids son, som en människa som ingår i Davids släkten. Så känner vi honom inte längre så. Enbart, kanske man skulle kunna lägga till för att göra det riktigt tydligt. För om någon är i Kristus, då är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, så det nya har kommit. Det nya är det nya förbundet som har fullbordats. Det är inskrivet i våra hjärtan. Vi är medborgare i Guds rike. Och det är vårt liv. Det är vår utgångspunkt för det liv som vi lever här i världen. Så tillbaka då till Romarbrevet 1. Detta om helighetens ande som finns i och hos Jesus Kristus. Men som sagt, det finns ingenting om korset, utan det finns indicier här på att det här är en sorts urkristen, eller en del åtminstone av en urkristen bekännelse. Ni ska komma ihåg det också, att på den här tiden så fanns ju inte Nya testamentet. Och särskilt inte när du kommer ner i Jerusalems församlingen. Utan det fanns bara inom situationstecken en muntlig förkunnelse. Och den tidigaste muntliga förkunnelsen, så har vi också gått igenom, det är nog Jakobsbrevet. Om det är skrivet tidigast, det ska jag låta vara osagt. Men det är tidigast på så sätt att man tror att Jakobsbrevet är skrivet utav den första föreståndaren i Jerusalems församlingen, alltså Jakob, Herrens broder. Hans muntliga förkunnelse är nedtecknad i Jakobsbrevet. Och det är ju väldigt judiskt. Men det fanns, tillbaka till Jerusalems tiden, så fanns det ju inget nedskrivet, utan det var det muntliga. Det kom så småningom en trons regel. Paulus använde det uttrycket längre in i Romarbrevet. Ett uttryck som kallas för trons regel, eller på latin regula fidei. Och regula fidei är inte den första trosbekännelsen, men det är den första trosregeln som var som så att det gamla testamentet, nu använder jag vår vokabulär, de heliga skrifterna skulle tolkas i relation till Jesus Kristus. Alltså Jesus Kristus är gamla testamentets stjärna och kärna. Så skulle gamla testamentet tolkas. Det här var en trons regel som fanns redan från början, redan innan någonting annat var nedskrivet. Och det är så Paulus använder alla gammaltestamentliga citaten. Ja, Matteus också förstås. De tolkas till Jesu Kristi fördel, om jag får uttrycka det lite slarvigt. Det är han som är huvudpersonen. Och det här skulle kunna vara en del av det muntliga som fanns där ända ifrån begynnelsen. Längre ner än så kommer vi inte. Vi har liknande uttryck som kommer i den sjunde versen, i slutet på meningen, nämligen Jesus är Herren. Det vet vi ju var en urbekännelse. Den användes verkligen. Jesus är Herren var den bekännelse som man förmodligen fick avlägga för att bli döpt. Så det är verkligen långt ner i den kristna kyrkans historia när vi läser de här verserna. Sen kommer då vers 5 och 6. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Där upprepar egentligen Paulus det han har sagt redan i vers 1. Nämligen att han har fått nåd. Han har fått apostlaämbete. Men den nåd har vi ju alla fått. Och insatta i apostoliska är vi också allihopa. Men Paulus talar här nu om en särskild nåd. Och ett särskilt apostlaämbete. När han skrev första Korintherbrevet, 12 kapitel, där med lemmarna och olika tjänsterna i Kristi kropp. Då räknar han ju upp bland annat apostlar. Först och främst apostlar, så kom profeter, evangelister, herdar och lärare och så. Han räknar upp dem där, va. Det var, så varje människa har ju särskild nåd och särskild kallelse. De ser olika ut, men Paulus syftar här på att han har fått en särskild nåd och ett särskilt apostlaämbete. Och det var viktigt för honom. Det var det som blev klart för honom när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Han var avskild redan från moderlivet. Han nitälskade för skrifterna i hela sitt liv. Så mycket som det bara gick, men felaktig insikt begrep han ju när han mötte Jesus Kristus, den uppståndne. Då fick han nyckeln till skrifterna. Och då tog han emot nåden och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad. Så här förstår vi också i de verserna, alla hedna folk, det som är som en tråd genom hela Romarbrevet och som vi har betonat och som jag tror är en infallsvinkel till att förstå Romarbrevet, nämligen att evangeliet är till för alla människor. Det har ju Paulus med här redan från början. Det är viktigt för honom att evangeliet är för alla människor, inte bara för judar. Eller omvänt, också för judar. Han säger ju det först och främst för juden, men också för greken. Men ni ser här att redan från början är han solklar över att han är kallad med evangelium till alla människor, utan undantag. Så evangeliet, detta som Gud har uppenbarat i och genom Jesus Kristus, och särskilt genom korset och uppståndelsen, försoningens hemlighet, det får universella följder för alla människor, för hela skapelsen, för hela universum. Det är så något oerhört. Man kan säga att hela världshistorien har sin vändpunkt i den där dagen när Jesus dog, eller den dagen när han uppstod från de döda. Så här i Jesus Kristus så finns Guds frälsningsplan för alla människor. Och i den planen, och det här hör också till en av poängerna i fortsättningen här nu. I den planen finns alltså inga etniska, kulturella eller sociologiska gränser. Här är icke jud eller grek, man och kvinna, slav eller fri. Utan Guds frälsning ska ut till alla. Titta i Romarbrevets 8:e kapitel, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Vi är alla skapade till hans sons bild, till hans avbild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Där det har ingen betydelse om det är jud eller grek. Eller i 9:e kapitlet, vi vänder bladet och läser vers 24. Det är ju oss han har kallat. Och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Och vi har ju i Jesu ord där i slutet på Matteus. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Så vi ska vara frimodiga när vi berättar för andra om Jesus. För vi vet att det som Jesus har gjort, det har han gjort för alla människor, för var och en. Och det där är ett huvudtema när vi kommer till 5:e kapitlet. Därför att i Romarbrevets 5:e kapitel så ägnar Paulus hela kapitlet åt att i första halvan där vill jag minnas, vi kan se förresten så jag inte säger fel. Ja, det är från vers 12. Från vers 12 och kapitlet ut, 5:e kapitlet, så talar han om att alla människor är i Adam. Men sen talar han också om att alla människor är i Kristus. Det som Adam gjorde i syndafallet fick konsekvenser för alla människor. Också för judar, också för de som hade lagen. Det Kristus gjorde, det gjorde han för alla människor. Också för de som är greker eller hedningar. Och för dem som inte tror. Ska återkomma till det. Så det är vad Paulus ska göra. Enligt kapitel 1, vers 5. Och han ska föra människor till trons lydnad. Och här måste vi då göra en liten utvikning, tror jag, på det lilla ordet tro. Trons lydnad. Trons lydnad, eller lydnad här, heter på grekiska hypakoe. Och hypakoe betyder egentligen att man gör som man blir tillsagd. Det är väl grundbetydelsen. Jag har berättat förut tidigare att akouo betyder ju att höra. Parakouo, det betyder att höra men inte bry sig. Översätts med olydnad. Men hypakouo, det är att stå under ordet i den med att man gör som man blir tillsagd. Det är tro. Så tron är ett gensvar på det man hör. Och därför så använder Paulus tro och lydnad som synonyma ord. När han talar om lydnad så talar han om människor som lyder Guds ord, som lyder Guds evangelium. Och det där är viktigt att vi får med oss. Så att det betyder alltså att tron stannar inte vid ett intellektuellt församthållande. Utan tron omfattar hela människans natur, hela människans väsen. Men det Paulus säger här, det är att han skriver inte lagens lydnad, han skriver trons lydnad. Alltså evangeliets gensvar. Att leva evangeliet, det är tro i paulinsk bemärkelse. Och det där lilla ordet tro, det kommer ju igen i vers 16 och i vers 17, som ju är själva temat för brevet. Där han säger att evangelium är en Guds kraft som frälser var och en som tror, som gensvarar på det. Som inte bara tar emot utan inrättar sitt liv därefter och lever efter evangeliet. Inte efter lagen utan efter evangeliet. Och han skriver också att Guds rättfärdighet uppenbaras i evangeliet. Den rättfärdige ska leva av tron. Och tro då heter, nu måste vi ta det här, ska vi väl hinna med. Ja då. Tron, det lilla ordet tro använder Paulus 50 gånger i sina brev. Och substantivet 139 gånger. Alltså det är ganska ofta. Och det som är viktigt för oss nu, det är att vi förstår hur Paulus använder ordet. Nämligen att det är fyllt med ett bibliskt innehåll. Det gamla testamentliga sättet att tänka kring tro fyller Paulus också när han använder det grekiska ordet. Problemet är ju att skilt ifrån Bibeln, om du bara ser till den hedna världen och man talar om tro, så är det ju inte fyllt med ett bibliskt innehåll. Utan där blir tron ett församthållande, en prestation, en ansträngning. Man tror mer eller mindre och så vidare. Men det är inte det bibliska innehållet, det är det grekiska innehållet. Och vi är ju västerlänningar allihop, vi som sitter här. Och vi har med oss i vår kultur att ordet tro skulle vara någon typ av prestation. Det är inte ett bibliskt förhållningssätt. Det hebreiska ordet för tro är emuna eller amman. Och det betyder snarast trofasthet. Alltså tro, trogen, trofasthet. Det är ord som hör samman. Och ytterst sett i det bibliska tänkandet så kan de orden bara tillskrivas Gud. För Gud är trogen. Och Gud är trofast sitt förbund och sina löften. Gud står fast. Gud kan vi lita på. Han personifierar tron. Han står fast vid sitt förbund och sina löften. Och sen har vi då den här profeten Habakkuk. Det är ju han som har sagt att den rättfärdige ska leva av tro. Då var situationen den här. Att på 600-talet före Kristus så var Israel ett skövlat land. Här hade man varit i krig med både den ena och den andra. Och efter en tid sedan av materiell välfärd och återhämtning så hade folket vänt Gud ryggen. Gud var inte längre med dem som de uppfattade det. Gud var inte relevant i deras sammanhang. De kunde inte höra hans röst. De var ensamma. De var övergivna. Jerusalem låg öde. Templet var rivet. Situationen omöjlig. Då talar Herren till profeten Habakkuk. Och då så säger Herren till profeten Habakkuk att den som lever i gemenskap med honom ska leva genom sin tro. Det vill säga ska lita på, lära sig att lita på Guds trofasthet. När alla människorna hade övergivit Gud och man inte kunde känna Guds närvaro, då säger Gud, ni ska tro på mig. Om ni förlitar er på mig, då kommer ni att förklaras rättfärdiga. Ni ska leva av tron på mig. För jag är den som förklarar rättfärdig. Jag är den som befriar. Jag är den som upprättar. Sen är det så här också. Det hör till bilden. Att det finns en känd rabbinsk utläggning. Som handlar om de 613 buden i Moseböckerna. Ni vet ju det att i judiska traditionen så är det inte bara de 10 budorden. Utan man brukar tala om 613 bud. Och då är det alltså 248 påbud, saker som man ska göra. Och sen är det 365 förbud, saker som man inte ska göra. Det blir sammanlagt 613. Och 613 menade man var summan på antalet ben i kroppen. Så det var med hela sin varelse som man skulle göra Guds vilja. Eller som man skulle avstå från att göra det onda. Påbud och förbud. Och då fanns det ju en diskussion som det oftast finns hos de judiska skriftlärde. Nämligen om det gick att kanske minska ner de här buden 613. Det är ju rätt mycket, kunde man liksom sammanfatta dem. Så det blir lite färre bud. Jo då, så diskuterar man. Och då har man en sån sammanfattning. Vi slår inte upp det här för det hinner vi inte, utan jag nämner bara bibelställena. I Saltaren 15. I Saltaren 15 så ställs just den frågan. Och så kommer ett svar där det räknas upp 11 saker som man ska göra. Sen om man kommer till Jesaja 33. Där räknas det upp, det kommer samma fråga igen. Och nu har jag inte noterat det i min bibel eller mina anteckningar. Men där minskas då det ner från 11, jag vill minnas, till 6 eller 5 saker. Sen är det Mika 6:8. Och sen är det Jesaja 56:1. Och sen är det Amos 5:4. Och för varje sånt här bibelställe så minskar det ner då. Och så landar det till sist i Habakkuk 2:4. Så Habakkuk 2:4 är det sista enligt den här rabbinska utläggningen. Som alltså bygger på, ja, vi klarar inte av 613 bud. Ja, vi klarar att vi kan ha 15 bud. Vi kanske kan ha 11. Vi kanske kan ha 6. Och så till sist hamnar det i ett enda. Du ska tro på Herren din Gud. Kan du inte göra någonting annat, så förlita dig på Herren Gud, för han är trofast. Det är det ordet som Paulus plockar upp i sin undervisning. Men när Paulus plockar upp det, då är det inte slutmålet på det här rabbinska sättet. Utan då är det själva startpunkten. Där börjar ju det kristna livet. Där är fulländningen. Den rättfärdige ska leva av tro. Så det betyder att redan i den utläggningen då, som du sen kommer till här då i Romarbrevet 1:16-17, så finns det inga laggärningar. Laggärningarna är borta. Det är avsaknaden av laggärningar som är kännetecknet på tron. Människan kan till sist bara, inom situationstecken, tro på Gud. Så förstods då Habakkuk 2:4. Och i Septuaginta, som ju var en översättning av Habakkuk från hebreiska till grekiska. Där står det så här i grekiskan. Och det här tycker jag är fenomenalt. Så skulle det kunna stå kanske i våra bibelöversättningar också. Där står det: den rättfärdige ska leva genom min tro eller trofasthet. Så det Herren säger Det är den rättfärdige ska leva genom min trofasthet. Förstår ni nu skillnaden mellan det grekiska och det hebreiska? Hade det varit den grekiska, den västerländska bibelläsaren som läser och fyller med västerländskt innehåll, säger man så här: ja, den rättfärdige ska leva av tro. Här gäller det att tro. Så ska det alltså inte uppfattas. Det ska uppfattas med ett hebreiskt innehåll. Här gäller det att förlita sig på Guds trofasthet. Det är skillnad. Och här är skillnaden mellan lag och evangelium. Evangeliet är att vi ska leva genom Guds trofasthet. Och när evangeliet förkunnas, så är ju det en förkunnelse om Guds trofasthet. Och vårt svar på Guds tilltal är ju lydnaden, eller tron i evangelisk mening. Vi bejakar det som Gud har gjort för oss. Och det omfattar hela vår personlighet. Den tron är en gåva ifrån Gud. Här har jag skrivit 3:24. Vi hinner med att titta på de ställen också. 3:24. Där står: det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det här är nu ord som är riktade till dig och mig. Kapitel 6, vers 14. Synden ska inte vara herren över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Kapitel 11, vers 26. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Det är alltså ett Guds verk från början till slut. Det är kännetecknet på det nya förbundet. 12 kapitlet, vers 3. I kraft av den nåd som jag har fått säga till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat åt var och en.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Romarbrevet, och det här var del 5. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och efter sändningen så får du lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst från Radio FMF.
Du som inte velat glömma, du som vägrat att förlåta, du som inte vågat älska, inte hoppas, inte tro, du som släckt dina drömmar i det giftiga och våta, du som ständigt är på jakt för att få känna lite ro efter den långa processen, när insikten växer, närmar sig den stund som kallas sanningens minut. Jag sent om sidan kommer nå den stora ögonblick till slut. Dina murar faller sönder, du går ut. En överblick som såg, ett ögonkast som fast vi vägrade att se det, vår allra största blunder, så var undret samma möjlighet ändå. Samma